Välkomna tillbaka till Historiepodden. Vi är ju mitt i en tvådelad serie om triumviratets födelse. Det skulle vara tre delar, men riktigt så mycket material finns det inte om man ska vara väldigt noggrann med symmetri. Det är varmt rekommenderat att ni lyssnar på föregående avsnitt om ni ska ha någon aning om vad som sker i det här. Men där presenterade vi tre av den romerska sena republikens riktiga tungviktare. Crassus, han är rik. Pompeius, han är snygg, populär, militärt begåvad. Och Caesar, något av en ung talang i det här sammanhanget, men en mycket slug politiker. Och idag så ska vi närmare bekanta oss med vad de egentligen gjorde.
Ja, det ska vi. Och det kommer bli dramatiskt här, det kan vi utlova.
Så är det. Vi kör igång på en gång.
Efter Pompejus återkomst till Italien med sin armé så hade han ju avvecklat den som sagt och ville nu ha jord till sina veteraner. Men då hade ju hans ärkefin, eller Cato, bevisligen ville han ju ha Catos gillande, men det fick han ju aldrig, stackaren. Nu var Pompejus, det var synd om istället.
Ja, du ser, det är alltid synd om någon.
Ja, istället fick han då Cato och Crassus emot sig i senaten, och de hade många anhängare i senaten. De bildade ju ett massivt block av senatorer som absolut motsatte sig Pompejus mål, vilket som sagt då var gjord till sina trupper och att få fredsfördraget i östern ratificerat av senaten. Och det var ju en chock lite grann för Pompejus att märka att det inte räckte med att vara Bob Dylan för att få igenom det han ville.
Bob Dylan?
Nej, jag vet inte. Jag försökte komma på någon form av mega superduper kändis som folk kastar sig på knä för och sånt där.
I helgen så såg jag Netflix-dokumentären om We Are The World-inspelningen, ja. Där Michael Jackson och Lionel Richie och gänget spelar in.
Är den bra?
80-tals mega superhiten. Jo, men den är väldigt bra. Och det absolut roligaste i hela den dokumentären är ju Bob Dylan. För om du har sett en människa se så bortkommen ut som Bob Dylan gör i det där sammanhanget, då hatten av, då har du sett väldigt vilsna människor. Han har ingen aning om vad som pågår. Han ser så osäker och ledsen ut, och så sen i slutet när han ska sjunga sin solodel, då vet han inte hur man gör. Han har absolut ingen aning, så att det slutar med att Stevie Wonder får imitera Bob Dylan, vilket han är väldigt duktig på, och sjunga för Bob Dylan hur Bob Dylan borde sjunga Bob Dylan-delen av låten. Och när han har hört Stevie Wonder göra det, då klarar han av att göra det själv också.
Yeah, okay.
It is a legendary, iconic symbol to Americans and the world. So we were expecting something amazing to happen.
There's a choice we're making. We're saving our own life. It's true, we make a better day. Just you and me. We are the world, we are the world. We are the children, children. We are the ones. Jag tänker att det faktiskt går att knyta an till Pompejus, eftersom precis så vilsen som Bob Dylan var i studion där hade ju Pompejus varit i senaten. Ja. Han var ju van att få hurrarop och klapp på axeln. Han var ju van att folk tyckte toppen, Pompejus, vilken bra grej du har gjort där. Och nu möter han ett gäng arga farbröder som bara liksom, varje chans de får sabbar för Pompejus. Så Pompejus är ju vilse nu. Det hjälpte inte att läsa den här boken som Varro hade skrivit till honom.
Nej, det stod väl en massa etikettsregler, tänker jag. Men inte att han skulle få utstå spott och spe också.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Historiepodden presenteras i betalt samarbete med Tre.
Ja, allt är ju inte som man tror. Fast just det är precis som det låter faktiskt.
Det är betalt samarbete med Tre, så är det.
Ja.
Ibland pratar vi om faktoider i den här podden. Påståenden som tas för sanning trots att de inte stämmer. Och jag har märkt att flera sådana bär jag med mig från min egen skolgång.
Mm-hmm. Intressant. Som vad då till exempel?
Att man kan se kinesiska muren från månen.
Ja.
Jag kommer ihåg ögonblicket som min lågstadielärare berättade det för mig. Och hur imponerad jag blev.
Mm.
Wow! Och det trodde jag på länge. Att man kan se en mur 7 meter som bredast på 38 000 mils avstånd.
Ja, men vad är det för faktoid av den här läraren att sprida? Ja, ibland är det inte riktigt som man tror. Apropå det så täcker TV nu 99,3% av Sveriges befolkning, och det avser då rösttäckning baserat på folkbokföringsadress.
Läs mer på 3.se om hur de bygger ut sitt nät och täckning.
Och för Cesar som då har enorma skulder, som jag har sagt 3-4 gånger här, så är det väldigt relevant att han då efter konsulatet kan få en lovande provins att förvalta som prokonsul.
Det är väl det han har gamblat på överhuvudtaget. Ska han bygga status, ska han bättra på balansen på bankkontot, då behöver han ju få ett bra uppdrag efter sitt konsulskap. Och det kan man ju få ändå om man är en duktig politiker som Cesar.
Men då har vi Cato igen.
Ja, här tycker jag är kul.
Och hans pinne. När jag gick hem med sonen här en veckan så hittade han en stor pinne på marken, och den skulle ju absolut nödvändigtvis med. Och han gick och pekade, men han sa och förklarade för mig att den är så bra att ha, pappa, för man kan peka med den åt olika håll. Det här är inte första gången det släpas med en pinne hem. Jag har någon magisk pinne som ingen annan än han får göra också, som ligger här inne. Den här stora pinnen, den fick vara vid grinden här utanför. Men Cato, han hade också pinnar som man kunde köra in i, som sagt, olika hjul för att sätta stopp för motståndarna. Och före konsulernas tillträde så skulle ju senaten bestämma vad de skulle få för provinser efter årets slut.
Ja.
Och då ställde sig Cato och argumenterade för att det är ju så att den italienska halvans säkerhet är i väldigt dåligt skick. Vi har ju Visst har det gått 10 år sedan det här Spartacusupproret, men det springer runt en massa olika förrymda slavar. Det är rövar och banditer här i bergen och skogarna. Vore det inte lämpligt att just det här året bara utse Italiens skogar och vägar som provinsområde för konsulerna?
Ja. Mm. Det är ju inte vad Julius Caesar har hoppats på.
Nej, det är en katastrof. Det
finns väldigt lite krigsskatter i Italiens skogar och vägar.
Och det värsta är att det här röstas ju igenom av senaten också. Och då kommer ju Caesars främsta mål nu bli att försöka ändra på det här beslutet på något sätt. Men han kan ju inte gärna göra det med våld. För om man gör det på något sätt kommer ju Cato få rätt i att Caesar är så farlig som Cato hävdar.
Mm. Så Pompeius vill få igenom landreformen. Det får han inte för Cato. Caesar vill ha ett bättre prokonsultuppdrag efter konsulåret. Det verkar Cato sätta just en käpp i hjulet för.
Ja.
Sen finns det Crassus då, vars motiv inte är riktigt lika självklart, tycker inte jag i alla fall, men det handlar om skatteinsamling i de östra provinserna. Det kunde man köpa rättigheter till.
Ja, alltså de här skatteförpaktarna kallas ju för publikaner, och det är de som driver in skatt åt den romerska staten. Romarna gillade ju att lägga ut saker och ting på entreprenad, de gjorde det med det mesta egentligen.
Mm.
Och i det här fallet så är det alltså så att en publikan tar in skatt i ett område hos provinsborna, och en viss procent av det levereras sen till staten, och resten är då vinst till publikanens bolag. Ja, ungefär som när skattebetalarna ger svenska staten pengar för att bedriva utbildning, varpå staten ger pengarna till ett företag som levererar utbildning till medborgarna till en viss nivå, och sen tar de resten som vinst.
Ja.
Och i båda fallen, både Rom och Sverige, så står ju uppenbarligen skattebetalaren med lång näsa i slutändan.
Och Crassus roll i det hela då är att han sitter i styrelsen i flera olika friskolebolag. Eller vad man ska jämföra med att
säga, ja.
Han har flera skatteindrivare som antingen jobbar för honom eller som han har olika kopplingar till. Och de har fått sämre avtal än vad han hade tänkt sig. Det kommer inte in lika mycket pengar som det borde göra.
Nej. Senaten, när man ska nu omförhandla det här en gång till, så vill senaten höja statens del ännu mer. Medan då Crassus och publikanerna förstås vill sänka statens del så att de själva kan få ut mer. Och det här blir ju då en konflikt, och Crassus blir så arg på senaten att hans reflexmässiga avsky mot Pompeius, en känsla som faktiskt kommer lite i andra hand.
Yeah.
Han går runt och är mer arg på senaten än han har tid att vara avundsjuk och sur och ogillande mot Pompeius.
Ja. Så nu har alltså senaten, skickligt dirigerad av Cato, lyckats få de här tre mycket inflytelserika, äregiriga och handlingskraftiga männen att ha ett gemensamt intresse.
Mm, just det, ja.
Precis innan det här konsulåret ska inledas då, så börjar man märka hur någonting sker i bakgrunden. Senatorerna kanske kan ana Caesars ränksmiderier. Cicero berättar nämligen att han blir besökt av ett ombud till Caesar, en Balbus, som vill känna sig för om Cicero är intresserad av att stötta en jordlag. Alltså att man ska dela ut mark till fattiga romare och till veteraner. Och här får Cicero verkligen sitt ego masserat. Caesar kommer givetvis vilja prata med dig, Cicero, och med Pompeius om alla viktiga frågor. Och dessutom, får Cicero veta, så vill Caesar också se ett gott samarbete mellan Pompeius och Crassus. Det är inte så att det framställs som en given sak här, att det finns ett triumvirat, men det hintas om att han vill gärna se det här, Caesar. Och du, Cicero, är jätteviktig i helheten. Nu kommer inte Cicero gå med på det. Trots att han själv var en ny man, så fanns det extremt mycket konservativa republikanska värderingar i den där lilla kroppen, och jordomfördelning var för honom enkom en negativ idé.
Han kom ju också från landsbygden och var jordägare själv, och sånt där spelar ju roll förstås då.
Ja.
Och man får komma ihåg att det här är ju då till honom det här hintas om. Det är fortfarande väldigt hemligt, som du säger. Det är väl en testballong som man skickar upp till kanske flera framstående politiker i och för sig, men enskilt då, vid hans köksbord typ.
Exakt. Det här handlar ju om att se till att skaffa sig själv så stort och starkt stöd som möjligt. Mm. Cicero, är du med oss?
Och det var han inte.
Nej.
Men det är ju då ett tecken på att det har bildats ett tremannaförbund. Och som Adrian Goldsworthy skriver, så har Caesar förmodligen behövt använda hela sin älskvärda charmerande kapacitet för att förmå de här rivalerna att inse att de kunde ha nytta av varann.
Mm.
Det är ett informellt egoistförbund det här ju. Det är tre personer som lovar varann saker och det kommer bara hålla så länge som alla tre tycker att de tjänar på det.
Exakt. Suetonius skriver att den antika historikern att de hade enats om, citat, att det inte skulle vidtagas någon åtgärd i riket som misshagade någon av de tre. Men Goldsworthy jämförde med ett resonemangsäktenskap.
Mm.
Att man liksom förhandlar fram liksom, ja, ett avtal som ska vara alla till gagn.
Det är ju väldigt akademiskt och sakligt och nästan lite torrt beskrivet. Tom Holland, han menar ju att här har vi Jokern, Pingvinen och Gåtan som gör upp om Gotham City.
Ja, just det. Ja. Och där har vi ju i den trojkan då så är ju ändå Jokern den största av the bad guys. Pingvinen och Gåtan är ju jättestora superskurkar, men Jokern är ju stjärnan. Han kommer ju vara det triumviratets ledare. Sen kommer det bli fejder och inre stridigheter. Men det kommer ändå vara Jokern som spelar huvudrollen. Det är ju intressant här eftersom, jag menar, varenda svensk mellanstadieelev känner ju till namnet Caesar.
Du gick igång på den här jämförelsen med Gotham
City.
Jag
tycker att den hade någonting. Och definitivt. Det är, som sagt, Holland är ju väldigt duktig. Men om jag ska återgå till den lite mer torra Goldsworthy så gör ju han en stor grej av det att Caesar, trots att han är den historiska kändisen, så är han den underordnade i det här sällskapet. Pompeius, han behöver ett vassare politiskt verktyg än vad han hittills haft tillgång till. Crassus har också ett ärende som har kört fast i senaten, men bägge de här har ju mycket inflytande och de är äldre och ja, Crassus har mycket pengar också. Mm.
Jo, de är tyngre spelare.
Exakt. Caesar är en väldigt skicklig politiker som dessutom sitter på regeringsmakten.
Ja. Ja, precis. Och han är ju också en mycket bättre politiker än någon av de här två. Det är därför han lyckas att få ihop dem. Jag menar ju och hävdar att det här är Caesars enskilt största prestation i hela hans karriär. Allt som kommer efter det här, oavsett hur mycket han erövrar och så i Gallien och lyckas med och misslyckas med och allting. Han har ett otroligt omtalat, omskrivet liv. Men inget av det här som hände sen hade varit möjligt utan det här ihopsnickade triumviratet. Det får man komma ihåg. Och det är få andra, tror jag, än Caesar som skulle lyckas med det här. Så illa tyckte ju Crassus och Pompeius om varandra.
Ja, det här legenden föds. Och det är ju därför som jag var och fiskade efter för några minuter sedan. Varenda 12-åring i Sverige känner till namnet Julius Caesar. Men om vi ska göra en till sån här undersökning där vi frågar 200 svenskar på gatan. Vad kan du berätta om Pompeius?
212-åringar.
Ja, 212-åringar. Vad kan de om Pompeius? Det där tredje triumftåget har lite grann fallit i glömska. Trots att det var så storslaget.
Tänkte ha ju det. Det är konstigt. Det var ju nästan otänkbart just då att någon någonsin skulle glömma det.
Detta har jag lärt mig i veckan. Konsulerna hade lika mycket makt, men de turas om att inneha huvudansvaret för regerandet.
Mm.
Och Caesar, hans första prio är att få igenom den här efterlängtade jordlagen. Han är ju populär och han ska ju vara Pompeius till lag. Och det finns massa anledningar till varför han vill det. Men ska han det så är det bråttom. För det är ju inte senaten som tar ställning till huruvida en lag ska bli lag. Utan det är ju de här folkförsamlingarna, eller folkförsamlingen som Daniel pratade om.
Ja, först ska ju senaten enligt traditionen då ta och godkänna ett förslag. Och om de gör det så kommer det att gå till folkförsamlingen för bekräftelse. Det här är ju då ren praxis och tradition, men det är inte så att säga olagligt att tillfråga folkförsamlingen före man frågar senaten. Det är bara det att så har man i regel inte gjort under flera hundra år.
Nej, och den som sitter i en bostadsrättsföreningsstyrelse blir ju ganska snabbt varse om att det finns enormt mycket regler om hur långt i förväg en stämma ska utlysas, hur mycket tid man ska ha för att komma in med förslag till stämman. Det där tror jag att många romerska senatorer och politiker hade känt igen sig. Mm. För att den här folkförsamlingen, de ska ha förslaget 24 dagar innan omröstning.
Mm.
Och när Caesar kliver på där i början av januari, om det ska presenteras 24 dagar före omröstning, då är det bråttom för Julius Caesar. Sen hade han ju inte legat på latsidan, varken han eller de som var hans medarbetare, för att använda riktigt anakronistiskt uttryck. Utan jordomfördelning var ju en känslig fråga. Det gällde att lägga ett förslag som även optimaterna kanske skulle kunna ställa sig bakom, där man undantog vissa delar som inte skulle vara del av omfördelningen, och man skulle ha lite regler som gjorde förslaget mer moderat, kan man väl säga.
Ja, det är väl ungefär som att man försöker få med sig både republikaner och demokrater i kongressen i USA, kan man säga.
Mm. Och det är ju svårt numera.
Ja, numera är det ju det, men det är inte omöjligt liksom att få med stora delar av båda partierna, och det kanske skulle kunna gå här med. Och stämningen i början av det här första mötet eller sammanträdet för året under Caesars konsulskap är ju lite nervöst. Han är ju den som har huvudansvaret, som du säger, eftersom han fick flest röster.
Mm.
Och sen nästa månad kommer det vara Bibulus tur. Caesar har ju bestämt då också att alla uttalanden som sker under det här sammanträdet ska skrivas ner och sen offentliggöras. Mm. Så var det inte alltid direkt, utan det var vid speciella tillfällen som det satt skrivare och antecknare vad alla sa. Men nu skulle det här göras alltså.
Nu ska senaten tycka till om ett förslag som väldigt många ute på gatan tycker om. Och så sen så ska åsikterna som senatorerna haft om det förslaget alltså tryckas upp, mm, offentliggöras.
Mm.
Det kan ju påverka ens beteende.
Det kan ju det, ja. Det här sätter ju press på eventuella kritiker. Man måste stå för det man säger här.
Mm.
Och Caesar börjar ju med att vara väldigt len i orden. Så vänlig han bara kan. Och tanken, säger han, är att en kommission ska tillsättas för att övervaka inköp av mark här. Och som du sa, bara sån mark som någon vill sälja kommer vara aktuell. Och pengarna, ja, var kommer de ifrån? Ja, det är Pompejus stora krigsbyten, så det är inte så att vi behöver finansiera det på något annat sätt. Pengarna finns redan. Och marken ska sen fördelas till fattiga stadsbor och till de här krigsveteranerna. Och de som fick marken, de skulle inte få sälja den heller inom 20 år. För staten vill ju ha långsiktighet i sina bosättningar och sådär.
Just det.
Allt det här låter ju rimligt. Och även motståndare till Caesar satt ju där och mumlade fram godkännanden. Bara, ja, 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 det blir väl bra det här då. Ja,
det. Just det. Det funkar så att senatorerna, de får uttala sig efter rang. Så här, män som tidigare har varit konsul, till exempel Crassus som är först att ställa sig upp, han ger ju en stor tumme upp. Det här vill jag.
Han har en sån här som de har på fotbollsmatcher med en stor, stor tumme bara.
Ja. Och sen så är det Pompejus, och han ger två tummar upp. Han, ja, han är riktigt, riktigt på det här. Och sen, när man börjar komma till lite andra senatorer, det finns en del försiktigt motstånd, men de tänker ju sig noga för vad man ska säga. Man vet ju att förslaget är populärt hos folket. Och till sist så landar ju ordet hos Cato.
Och Cato, han böjer sig ner och så plockar han upp sin pinne.
Ja, exakt.
Kan man säga.
Ja, och säga att förvisso så tycker jag att det här förslaget har sina förtjänster. Mm. Men jag är inte säker på att det är just det här året som ett sånt här förslag ska genomföras. Utan vi ska nog sitta lugnt i båten, och så nu börjar folk lägga märke till, herregud, han, ja, tänker göra det igen. Han kommer inte ge ifrån sig ordet.
Efter 10 minuter, kanske 5 minuter, jag vet inte, då har det nog sjunkit in hos folk vad det är som håller på att hända. Mm. Han kommer hålla på i flera timmar här igen.
Aha.
Och man ser framför sig hur de här gubbarna med sina urinproblem börjar utbyta blickar med varandra i stenstolarna. Bara inte igen här!
Ja, nej, han är helt hopplös på det här. Och för första gången i det här avsnittet, nu har han ju för sig inte varit konsul många dagar, men nu tar sig Cato innanför skinnet på Caesar.
Ja, nu blir han förbannad.
Ja.
Det tog inte jättelång tid som sagt. Nej.
Han befaller sina liktorer, sina vakter, att flytta Cato därifrån. Vilket det var det enda sättet han kunde göra om han ville få Cato att vara tyst. Men här bryter han ju mot senatens tradition på ett riktigt, riktigt uppenbart sätt.
Mm.
Författaren Robert Harris har gestaltat den där scenen i sin roman Konspiration. Och bakgrunden då är att det är ett antal senatorer som är mycket upprörda när Caesar skickar liktorerna på Cato. Det är 30-40 stycken som har ställt sig upp och börjar sluta upp bakom Cato. Och berättaren i den här romanen ser då hur Caesar tog sig ner från podiet för att försöka hindra några av dem. Jag minns att han grep tag i armen på gamla Petreius, härföraren som hade besegrat Catalina vid Pisae. Petreius, sa han, du är ju soldat som jag, varför lämnar du oss så här? Därför, sa Petreius och slet sig loss, att jag hellre sitter i fängelse med Cato än sitter kvar här med dig. Ja, men gå då, ropade Caesar efter honom. Gå allihop. Men kom ihåg att så länge jag är konsul kommer inte folkviljan att kunna kväsas med talarknep och babblande om gamla seder och bruk. Det här lagförslaget kommer föreläggas folket, vare sig herrar och senatorer vill det eller ej. Röstningen kommer att ske i slutet av månaden. Nu, det här är en fiktiv scen som gestaltar det vi vet från de historiska källorna. Den här episoden med Petreius, en gammal respekterad militär, den är ju ordagrant hämtad från de antika källorna.
Den är ju sann i den meningen att det replikskiftet, att jag hellre sitter med Cato i fängelset än är här med dig, är återgiven av flera antika historiker.
Ja.
Sen svaret på det kanske lite mer...
Ja, det har Robert Harris hittat på utifrån den position som Caesar här har satt sig själv i. Och han tvingas ju backa nu, Caesar alltså.
Ja, för det är inte så svårt för Cato att utmåla sig som någon form av martyrliknande försvarare av republiken där han sitter i finkan.
Nej.
Så Caesar måste ju släppa honom fri, men har ju inte gett upp direkt. Däremot som du, eller snarare Harris, säger, så meddelar han ju att ja, men nu kommer jag att gå till folkförsamlingen med det här istället.
Mm.
Vilket i sig är en hutlös manöver. Vadå? Ska du gå till dem utan att det går igenom senaten? Det är ju ett etikettsbrott som gör att han skulle få väldigt många kollegor emot sig helt enkelt. Mm. Och hans karriär skulle bli omöjlig i senaten egentligen. Om det inte hade varit så för att han har i hemlighet än så länge styrt ihop den här alliansen med de två mäktigaste i senaten. Som i sin tur kontrollerar en massa senatorer.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Och på forum så samlades då tusentals människor för det här första mötet där Caesar hade bjudit med sin medkonsul Bibulus också för att uttrycka sin åsikt. Och det var ju ingen vidare plats för Bibulus att göra det på. Han är ju föga smidig också. Och så fort han då uttryckt att han inte anser att den här jordlagen behövs just nu, som om Kato har viskat det i örat på honom så här ska jag säga, så blir det ju burop. Och Caesar, han kommer ju under hela det här mötet agera som någon slags programledare eller konferencier, som jag skriver i min bok, för det känns som att det är så han håller på här. Han hetsar i folket som står där att ifrågasätta Bibulus åsikt. Och Bibulus, han ser ju bara en massa upprörda, arga ansikten var han än tittar här ute över det här folkhavet. Och han var inte psykologiskt rustad för den här situationen.
Nej, det var han inte. Nej, för om det hade varit Kato som stod där, han kunde ju vara en stenstod och bara stå fast vid sin åsikt lite oavsett hur konjunkturen egentligen var för den. Men Bibulus här, han går ju, han klarar inte av trycket.
Nej, och framförallt så talar han om för folket att han skiter i egentligen vad de tycker. Han skriker, det blir ingen ny lag i år, även om ni vill ha den allihop.
Mm, och så sen springer han därifrån som alla starka politiker gör efter man har uttryckt en åsikt.
Ja, precis. Hade han haft en svan så hade den varit långt in mellan benen.
Mm.
Och Caesar, han fortsätter då istället obesvärat sin talkshow med fler gäster här. Och in på scenen kommer nu Pompeius, den som tjänar mest på den här lagen som de ska rösta om senare. Och han börjar förstås prata varmt om nödvändigheten om den här jordlagen och ingen är förvånad över det. Men sen kommer då nästa gäst att kallas in och det är ingen mindre än
Crassus.
Marcus Crassus. Och om alla här nu som lyssnar på det här avsnittet verkligen anstränger sig för att lyssna, så kan ni nästan fortfarande höra hur en 2083 år lång inandning av förvåning fortfarande pågår.
Mm.
Ja, bara det att Pompeius och Crassus står bredvid varann är ju en ganska kuriös situation. Det var ju välkänt att de avskydde varann och nu så står de där och håller med varann. Och Crassus ler och är sådär, vad var det nu igen, han var en...
Smilfink.
En smilfink här, ja. Folklig smilfink. Och nickar och sådär. Och, ja, det är klart det borde bli en jordlag här åt Pompeius veteraner. Ja. Och de här stackars stadsborna som han alltid har brytt sig så mycket om, de måste också få lite jord.
Ja, de ligger honom väldigt nära hjärtat. Så är det ju. Jag tycker att det är skönt för stackars Pompeius som det är så synd om att han äntligen står framför en beundrande folkmassa igen. För han mår ju som en katt som ligger i solskenet här. Från de här surmulna senatorerna så är det folk som är glada att se honom och hejar och ropar. Och helt plötsligt får han feeling och säger att om det är någon som ska ge sig på lagförslaget ska jag skydda det med svärd och sköld.
Ja.
Och det är ju ett hutlöst uttalande, tycker man i senaten. Vad hotar han oss med här?
Ja, det är helt sjukt egentligen. Det är inte som sagt bara historikern Plutarchos som menar att det är vulgärt. Utan det här kommer ju från någon som har kraft att sätta bakom sådana hotfulla ord som Pompeius gör här. Men åskådarna, de jublar ju över hela teoritricket att Caesar har fört ihop Roms svar på yin och yang här. Och sen då Pompeius ord om det här med sköld och svärd och sådär. Ja, herregud. Men man får ju också till Pompeius försvar säga då att, som sagt, han är ju inte förmögen att se riktigt kopplingarna mellan vad han säger och hur andra kan tolka det här.
Nej.
Utan Här har vi, det är ju Caesar, han har ju viftat med kattmynta framför Pompejus som har gjort honom disträ här. Och Pompejus kattmynta, det är ju folkets jubel. Han kunde helt enkelt inte låta bli, tror jag, att säga något som han kunde få jubel för här och nu. Och jubel blev det ju.
Ja.
Och så sjunker han in i ett skönt hus av kattmynta och gas som där på scenen.
Ja. Sköld och svärd är ju en begreppsvärld som ligger nära Pompejus. Också, ja. Jag är inte ens säker att det är något explicit eller implicit hot, utan det, han sa väl någonting som skulle ge fler hurrarop. Det gör man ibland på en scen.
Men ibland, även idag, så kan ju ord inom politiken vridas på, va, och tolkas så illvilligt som möjligt. Och sånt hade han ju inte förståelse för.
Nej.
Men en sak är säker, och det är att triumviratets existens har ju i och med det här blivit väldigt känt och allmänt uppfattad.
Det är ändå härligt att vi får en sån reveal. Att här visar de sig offentligt på ett dramatiskt sätt.
Det här förfärar ju många förstås, inte minst Cato och Bibulus och delvis Cicero. Däremot är vi ju ganska få som tycker att själva jordlagen är så förfärande.
Mm.
Den i sig hade ju väldigt få ens i senaten, förutom den här klicken direkta motståndare, några problem med. Utan det var ju mer personerna som låg bakom lagen man ville vara emot än lagen i sig egentligen.
Det är väl den här insikten också, att när man har stuckit så många pinnar i så många olika hjul, och man till sist ser sig omkring och märker att nu kan jag själv inte cykla någonstans. Det är för mycket pinnar överallt.
Ja, just det.
Det är ju... Verkligheten håller ju på att bli uppenbar för Cato.
Och sen kommer då kulmen, kan man säga. Den dag då folkförsamlingen ska rösta om den här lagen. Och det är återigen tusentals folk på Otaviet Forum. Och den här gången har ju Pompejus placerat ut diverse veteraner från sin tidigare armé då, som ska utgöra slagskämpar vid behov.
Mm.
De kontrollerar vägarna in till Forum, och enligt rykten i efterhand i alla fall så hade de gömt vapen under kläderna och sånt där. Caesar, han börjar med att hålla ett tal där han förklarar återigen varför det här lagförslaget är bra. Men så hörs något tumult länge bort på Forum, och massan liksom banar väg för någon fram mot podiet.
Det var du som pratade om WrestleMania tidigare. Helt plötsligt så hör man någon musik spelas.
Ja.
Och folket börjar. Det är ju Bibulus musik.
Ja.
Nu kommer Bibulus.
It is game day for Mr. WrestleMania. And Mr. WrestleMania has his game face on.
Och precis som det fungerar i de där gamla WrestleMania, så vandrar han fram genom folkmassan eller korridoren där som uppstår. Håret fladdrar i vinden och alla vet att nu blir det episk uppgörelse, för senast de här två brottades mot varandra, då blev ju Bibulus förutmjukad.
Ja.
Och äntligen får han sin chans till revansch.
Visst är det så också att på sådana här tillställningar så kommer ju fribrottaren in med ett entourage runt omkring sig.
Ja, det är inte ovanligt.
Nej, och det har han med sig här, och sina lektorer, de här livvakterna med de här farses, det vill säga spöknippen med yxor i och sådär som symboliserar den romerska makten. Sådana har ju Caesar också 12 stycken, men Bibulus är ju också konsul och har med sig de här.
Mm.
Och dessutom har Cato och några folktribuner med vetorätt följt med också efter alla de här.
Han har 3 stycken folktribuner med sig, så att det är enormt mycket vetorätt där.
Exakt. Och ja visst, de kanske tänker att nu blir det uppgörelse, men de kanske också tänker, har han ändrat sig? Ska de gå ihop i en tag team här tillsammans? Vad ska hända? Men nej, det är soligt inte. Istället så är det ju så att det här upplägget, som jag tror det kallas när det är två som är osams i wrestling, det kommer bara spinnas ännu mer vidare. För Bibulus vill ju påtala att det finns minsann järtecken på himlen här som inte ser lovande ut. Och det gör ju då att mötet enligt lagen måste ställas in.
Mm.
Hur var det nu? Är inte Caesar överste präst?
Jag tror det.
Jo, så han kastar ett öga upp mot himlen med och kom fram till att nej.
Jag tror faktiskt inte det.
Säger han. Och sen fortsätter mötet. Men när folkmassan då har fattat Biblos avsikter så börjar de med bua och härja och kasta sten. Ganska likt faktiskt en wrestlingarena.
Let's get ready to rumble!
Och triumviratets slagskämpar, de rycker också in då mot Biblos lektorer. Och mitt i den här röran så är det någon som knuffar omkull Biblos där på scenen. Och någon annan som tar en korv gödsel och häller det över konsulens huvud. Det är ju helt oerhört egentligen.
Mm.
Den romerska republikens högsta ämbetsman får huvudet offentligt neddränkt i skit. På sikt kan man ju då hävda att det här var en ganska dyr manöver, även om det kanske inte var Caesars idé, så är det lite svårt att tänka mig att någon av hans anhängare eller underhuggare skulle våga göra det här mot en konsul utan Caesars godkännande. Och var kom den där korvgen ifrån? Brukar det stå korvgen med skit där omkring? Det är lite som att någon hade tänkt att det här kanske skulle kunna hända.
Ja, här har jag bara källa romanförfattaren Robert Harris. Men i hans version så är det då en regntunna där människor har fått uppmaning att gå gärna och bajsa i tunnan där borta.
Ja.
Så är den fylld till bredden.
Okej. Okay. Alltså det som står i källorna är ju att det är en korv med gödsel eller ja. Dynga helt enkelt. Och det
men
kan
det fanns
ju...
väl hästar och grejer där. Ja. Man gick väl och... Precis. Ihop det.
Det är ju egentligen inte korvjens existens som är mest konstig, utan det är väl att man tillåter...
Nej, men det var det vi fastnade på. Ibland ska man gå dit nyfikenheten tar en.
Ja, men att den tillåts hällas över hans huvud. Det tror jag, det kanske är så att det inte hade hänt utan att Caesar hade accepterat det. Och
nej.
Däremot kan det ha gjort det, jag vet inte. Hur som helst är ju det här tilltaget som hans fiender i mer än 10 år kommer att förknippa, alltså lägga honom ansvarig för, och vara en av de grejer som de vill åtala honom för sen.
Just det.
Och det, så det släpar ju vidare rätt länge och leder egentligen fram till hela rikets krasch. Det kan man ju inte lägga på just den här händelsen kanske, men det är ju en oerhörd händelse. Och det är ju också så att Bibulus försöker rädda sin heder där han ligger med skiten rinnande längs kinderna genom att peka på sin strupe och be Caesar att avsluta hans liv på något sätt.
Mm.
Och Caesar bara hånskrattar åt det här spektaklet och menar att nej, men du, jag tar ju kvar lite, jag tror inte det, va? Och samtidigt har ju Cato, som står mitt i folkmassan här, börjat hålla ett protesttal mot det här lagförslaget igen. Men han kommer faktiskt inte särskilt långt innan några av Caesars anhängare bara lyfter upp en i varsitt ben och sen bär iväg med han. Och jag ser framför mig att han liksom viftar med armarna och man hör ju hans skällsord dåna mot Caesar långt bort i fjärran, och sen bara avtar det ju längre bort han kommer och blir buren av de här.
Mm. Det här är ju ett tecken på en demokrati som ändå inte mår helt jättebra.
Nej, det kan man väl säga. Och det slutar i alla fall med att den här jordlagen röstas igenom av folkförsamlingen.
Mm. Bibulus får ju en sista chans att försöka rädda något av sin heder. 1 februari så dyker han ju upp i senaten då, sannolikt eftersom han då kliver på sitt ordförandeskap den månaden som han ska hålla i. Och då försöker han ju få senatsgubbarna att fördöma Caesar.
Mm.
Men det är ingen som vill eller vågar. Jordlagen har brett folkligt stöd och Caesar har visat att han har både Crassus och Pompeius på sin sida. Så efter det mötet så går Bibulus hem och sen ser man inte honom mer under resten av konsulåret.
Nej. Men man hör,
ja, eller det gör man.
Kan läsa. För han kommer att skriva nidvisor och sativ och sådär om Caesar och triumviratet. Och ibland försöker han påverka så gott han kan genom att skicka ombud till olika omröstningar och påpeka att det här med järtecken igen och sånt där. Men det är som, jag tror det är Goldsworthy som säger det, att det hade nog bitit bättre om han hade kommit dit personligen och sagt det. För det var inte så att folk inte trodde på det här med hjärtecken. Det tog man ganska allvarligt. Men i det här fallet så förstod ju många att det är bara en politisk bluff. Hade han dykt upp där själv som sagt och pekat mot något moln och menat att det där var ju märkligt, då kanske man hade ställt in det.
Just det. Hans mest effektiva medel verkar ha varit att han hade rätt att pytsa ut några av de här lediga dagarna för olika fester som han hade tillgång till.
Just
det. Och då blev det ju ofta så att de råkade ligga under just sådana dagar när folkförsamlingen annars hade kunnat träffas. Så ja, han kunde i alla fall försvåra eller förhindra den typen av politisk verksamhet för triumviratet.
Triumviratet har ju visat sitt våldskapital i och med den här omröstningen vid folkförsamlingen också. Och ingen kan ju i praktiken stoppa dem längre, vad det verkar. Pompeius har ju all sin militära prestige och popularitet, och Crassus har ju sina pengar och kontrollen över senatorerna, och Caesar är ju konsul och kan lägga fram förslag.
Och har sin charm och sitt vinnande sätt.
Absolut. Och nu kommer under året här de andra målen som triumviratet har att klubba sig igenom ett efter ett. Pompeius får sitt fredsfördrag i östern godkänt. Crassus och publikanerna, de behöver betala 3 gånger så lite som innan till staten för den här skatteindrivningen. Och Caesar, han får ju viktiga provinser att styra över som prokonsul efter sitt ämbetsår. Först är det Illyricum i Kroatien och Gallia Cisalpina på den italienska sidan om Alperna som tilldelas honom som provinser efter det här ämbetsåret. Och sen innan året går ut så får han ju ytterligare en provins, och det är Gallia Transalpina som ligger på andra sidan om Alperna, alltså längs franska Rivieran idag. Ja.
Det här är mycket bättre grejer än vägar och skogar.
Ja, det är det. För det här området Transalpina, det är där som han kommer att bekanta sig med Gallien ifrån det kommande årtiondet.
Mm.
Och när ämbetsåret är slut så har han ju 3 provinser och 4 legioner alltså. Och dessutom har han fått sina triumviriska kompisar och senaten att godkänna att han ska få ha dem här på 5 år. Och det är ganska lång tid att samla på sig pengar för att betala av skulder på.
Ja, verkligen. Här har han ju justerat kortleken så att han kommer kunna bli en av Roms absolut viktigaste och mest inflytelserika gestalter. Triumviratet var ju informellt, men det finns ändå vissa ganska konkreta förbindelser som kommer ske mellan dem. Som vi redan har konstaterat så hade ju Pompeius skilt sig, och hans försök att ro ihop en äktenskapsallians med Cato, det hade ju inte gått speciellt bra. Caesar, han är också frånskild.
Mm.
Och har att stärka sin position via äktenskapsmarknaden att förhålla sig till. Caesars brud heter Calpurnia, och hon var dotter till den person som de flesta antog skulle bli konsul i nästa val. Och det är också smart agerat här att man har någon som ser efter att det som har utlovats fortsatt kommer att utlovas även när han själv inte sitter som konsul.
Ja.
Dessutom så gifter Caesar bort sin egen dotter Julia till sin nya allierade Pompeius. Och det här är ju verkligen traditionell paktbildning och en ganska råddig situation. Åldersskillnaden är stor. Pompeius har hunnit bli 47 år gammal. Bruden, hon är tonåring. Och att Pompeius skilt sig från sin hustru hänger ju bland annat ihop med, som vi redan konstaterat, att hans nya bruds pappa har legat med hans ex.
Ja, alltså hans svärfar har legat med hans fru, och därför gifte han sig med just det. Det är väldigt. Ja.
Och historikerna har ju tolkat det här äktenskapet på 2 olika sätt, alltså att det sker. Antingen så är det ett exempel på att triumviratet inte helt fungerar och att Pompeius måste knytas närmare. Eller, skriver Goldsworthy, så är det ett tecken på att det faktiskt fungerar väldigt bra och att det nu börjar formaliseras.
Det här är ungefär som att ställa sig vid ett roulettebord. Antingen blir det svart eller så blir det rött.
Ja, precis. Det är det är svårt att hitta en mittenposition mellan de där två olika ställningstagandena.
Det finns ju en grön ruta i och för sig, men ja.
Ja, just det. I de antika källorna så omtalas ju däremot det här äktenskapet mellan Julia och Pompeius som ovanligt lyckat. Det är till och med så att ganska många ser ner på Pompeius eftersom han är så kär i sin brud. Mm. Han vill bara gå hemma och hänga med henne och åka på Ikea och sitta och mysa och göra roliga grejer tillsammans. Han är lite pinsam som går in så mycket i den där kärleksbubblan.
Ja, det gör han ju, särskilt efter att det här året är slut. Då går ju han in i den här kärleksbubblan, Pompeius, och han är ju en person som behöver hela tiden bekräftelse och tycker om att vara omtyckt, va?
Just det.
Och det blir han ju av Julia.
Ja, och Julia har ju också vissa av sin fars egenskaper i att hon är behagligt sällskap.
Mm.
Och det passar ju Pompeius väldigt bra.
Vad tyckte Cato om allt det här?
What the fuck?
Cato är inte alls nöjd med det.
Han har tappat bort sina pinnar och kan inte göra något åt det här längre. Men han tycker att det är skandalöst och tycker att, citat, att se män hjälpa varandra till makt och arméer och provinser med kvinnor som medel är skandalöst.
Mm.
Under året så blir ju stämningen mot triumvirerna först allt mer ljum, kan man säga, och sen blir den mer och mer kritisk och rent fientlig vartefter faktiskt. Det finns några unga politiker som vågar öppet kritisera triumvirerna. Och det gör de ju för att själva göra karriär, och sen vart efter så några av dem kommer ju helt enkelt se sig att köpa över till sig själv, så att säga. Men det var ju en chock för en sån som Pompeius när han gick på teater att få höra busvisslingar.
Mm, det kan han inte ha gillat.
Nej, han som alltid har mötts av applåder och jubel av folket åtminstone, även om inte senatorerna hade behandlat honom så, var ju van vid det, men nu burades han ut istället. Det där tog ju hårt på fåfängan. Och när Caesar kom till sin teaterplats så var publiken totalt knäpptyst när han trädde in där. Och så var det ju verkligen inte när en konsul kom, kanske.
Nej.
Men däremot när en av hans högljudda kritiker kom in efter honom, då jublade publiken som aldrig förr. Källan till allt det här, det är ju Ciceros brev.
Mm.
Så att det är ju möjligen filtrerat därigenom lite grann. Det är bland annat därför vi också vet att Bibulus satiriska humor som spikades upp på forum började bli ganska populär mot slutet av året. Och att Pompeius, som hade så svårt att hantera kritik, försökte försvara sig mot det. Vilket är en ganska tragikomisk sak egentligen. Här har vi en politiker som Pompeius som försöker försvara sig mot satir.
Mm.
Och det är ju inte lätt. Det är ju nästan lönlöst. Och samtidigt så är den här konstant bekräftelsetörstige mannen en ganska lättkränkt och ängslig och osäker själ, som sagt, som inte förstår varför han plötsligt hånas. Och Cicero skriver så här i ett brev till sin vän Atticus i juli år 59. Pompeius, en gång mitt ideal, har störtat sig i olycka, vilket vållar mig den största smärta. Ingen står godvilligt på triumvirernas sida, och jag befarar att de måste tillgripa skräckvälde. Jag kan inte bekämpa dem på grund av min vänskap med Pompeius. Jag kan ej heller hålla med dem för att inte förneka hela mitt föregående liv. Jag får försöka balansera. I ett annat brev skriver han senare angående Bibulus texter och Pompeius försök att försvara sig mot det. Jag kunde inte hålla tillbaka mina tårar när jag den 25 juli hörde honom, alltså Pompeius, tala inför folket om Bibulus edikt. Hur förutmjukad och nedstämd han stod där. Misshaglig ej blott för åhörarna, utan även för sig själv. Han som förr brukat brösta upp sig på denna plats, uppburen av folkets tillgivenhet och under allmänt instämmande. Bibulus edikt mot honom behagar folket så mycket att den plats där det anslås är till trängsel fylld av läsande så att man inte kan komma fram. För Pompeius själv är de så bittra att han förtärs av smärta.
Det kan ju också vara så som Goldsworthy skriver om att människor gillar ju satir och skoj, va?
Mm.
Det behöver inte alltid betyda att man ställer sig helhjärtat bakom någon slags kritik.
Nej, verkligen inte.
Att det var många som skrattade åt vad hette TV4s sketchprogram? Hette det Hey Baberiba?
Ja,
där de hade bejublade kungafamiljens sketcher.
Ja, de var ju bejublade, ja.
Att många som skrattade åt dem kanske ändå inte var republikaner.
Nej. Nej, och så är vi ju med satir. Det är väl jättekul att det svingas åt olika håll. Men är man Pompejus så är det inte roligt att vara måltavla för det.
Nej,
det är väl det.
Men det är inte speciellt roligt att gå igenom livet och vara så fåfäng och leva så mycket på att hela tiden bli bekräftad.
Mm.
För det är en hunger som alltid kommer mala i dig bara.
Ja, ja så är det nog, ja. Och Cicero skrev ju ofta, som sagt, i sina privata brev om hur illa allt var ställt. Men vid ett tillfälle så råkar han öppet kritisera de här TV-erna i en rättegång. Och då råkar han ju riktigt illa ut.
Mm.
Vilket vi kanske återkommer till någon gång. Men han hamnar i en situation där han desperat måste vända sig till sin hjälte Pompejus om hjälp. För han har ju en fiende då som heter Clodius som håller på att bli folktribun. Och på grund av det som Cicero har sagt i den där rättegången så låter ju Caesar den här Clodius få bli folktribun. Det var lite omständigheter kring det som gjorde att Caesar kunde avgöra när det skulle hända. Och det gör ju då att den här Clodius som hatar Cicero nu har hamnat på en maktposition. Och därför vänder sig ju då Cicero till Pompejus för att få hjälp. Han står där utanför Pompejus hus och skrapar med foten i marken. Men Pompejus smiter ut genom en bakdörr för att han inte orkar med att träffa Cicero.
Nej.
Jag tror jag beskriver det där som att han smiter iväg som en blöt skamsen katt i min bok då. Och det här leder ju till att Cicero måste gå i landsflykt i Grekland under ett helt år. Där han mår ytterst dåligt. Och när det här året, år 59 före Kristus, äntligen är slut, då kan ju livet ticka vidare och Pompejus åker till Ikea och Crassus han räknar belåtet sina vinster från skattebetalarna och Caesar han drar ju iväg åt sin provins Gallia Transalpina för det verkar minsann vara så att det är lite stökigt vid gränsen där av en händelse.
Och med det så har vi tagit oss igenom den matiga berättelsen om triumviratets födelse.
Det har vi.
Känns det bra, Daniel?
Det känns bra. Känns det bra själv?
Jo, det känns helt okej. Okay. Det är, jag har ju precis återhämtat mig, knappt återhämtat mig från en sjukdom. Så att nu har jag gett allt jag har att ge. Nu ska jag lägga mig och vila, tror jag.
Det tycker jag att du har rätt i, faktiskt. Och det kan ju ni göra också om ni vill, om det inte är mitt i veckan så att säga. Då kanske ni jobbar och sitter och pendlar, inte vet jag. Men vid något tillfälle kan ni ju ta och vila. Ni gör vad ni vill helt enkelt, men om
en
vecka så är vi tillbaka i alla fall.
Det är vi. Ha det bra tills dess. Hej då med er.
Hej hej.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.